Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till MotoGP-podden. Den här gången precis hemkomna ifrån USA. Jag, Tobias Lyon och Andreas Mårtensson. Och du, Andreas, vi har inte snackat så mycket på hemresan, men hur känns det?
Lång hemresa. Och vi skulle ju podda lite överallt här på vägen hem, tänkte vi. Men det blev inte så. Det blev lite försenat och det blev lite diverse strul på vägen. Så att, nu är vi på jobbet igen.
Mm. Och då känns det lite som vanligt, men det är många intryck att smälta efter en sån här vecka iväg. Jag personligen tycker att det är fantastiskt att vara på plats överhuvudtaget, och särskilt på en sån arena, anläggning och plats i världen som Austin, Texas erbjuder. Jag har haft väldigt, väldigt roliga men intensiva dagar.
Ja, precis som vanligt. Där ja. Vi är där, andra gången vi är där nu, och det är bra ställe att besöka.
Ja, det är det verkligen.
Dyrt, men bra.
Dyrt, men bra. Och intressant också att träffa lite andra svenskar som är ute och far eller bor i USA. Tekniskt intresserade och allmänt raceintresserade. Så vi får väl skicka en hälsning till Peter och Pekka här från MotoGP-podden.
Men, privatfotograf.
Ja, det var lite så den här helgen. Det är toppenbra.
Jättebra.
Ja. Vad säger du själv då? Det var också faktiskt lite andra saker som hände på banan. Jag tyckte det var fascinerande, för då var ju vi lediga och följa premiären i Moto America, Superbike-racet där.
Det var kul. Petrucci vann båda racen för Ducati som han kör där. Han körde bra, tycker jag, men fast han var inte direkt hotad.
Nej, det kändes som att han hade det där racet i sin hand. Men däremot var jag imponerad av Scholtz som slutade tvåa, i alla fall i första racet där. Och
perfekt till för han att visa upp sig att han också kan köra hoj. Han har ju hållit på ett tag. Jag vet inte hur gammal han är.
Nej, jag är lite osäker också. Men det vi såg honom senast för 3 år sedan, och han har hållit på några år innan dess. Så att nej, måste ju vara i alla fall i mitten av 20 och kanske närmare 30, tänker jag. Vi får kolla upp det. Men du, som vanligt då, plus och minus ifrån det som hänt under MotoGP-helgen, för det är det som har varit i fokus, såklart. Och ja, det är ungefär så mycket vi hinner med den här podden, tror jag. Mm. Och sen har vi ju lite snack med Johan Stigefelt också.
Exakt. Det kommer i slutet på podden, helt enkelt. Vi gjorde en intervju med honom. Han var ju faktiskt med under FP2 en liten stund. Pratade lite om sitt nya karriärval.
Mm, det lät bra, tycker jag. Och mer kommer det i den här podden. Men du, Andreas, om vi ska backa då till MotoGP och det som hände under racehelgen. Vad är det bestående där, om vi börjar lite allmänt?
Bestående är att Marcus var tillbaka och att han var otroligt vass. Och utan det här tekniska strulet så hade han troligtvis, tror jag, vunnit racet.
Mm.
Det är bestående, själva känslan ifrån racehelgen.
Mm. Och sen det här oförutsägbara får jag med mig också, och hur det utvecklades fram till kvalet där med till slut 5 Ducati-cyklar i topp 5 efter kvalet. Det var för mig lite oväntat att det skulle vara den utdelningen. Men sen höll det inte hela vägen i racer för vissa.
Och det är också någonting som är bestående, att de var topp 5 på kvalet, de såg supervassa ut under alla träningarna, men sen till slut när det väl skulle köras de här 20 varven så var det inte 5 Ducati i topp. Det är också ett minne som man har.
Du, på plussidan här, och det låter ju som att Marc Márquez är en förare att lyfta lite extra. Jag tycker i alla fall att det är det.
Ja, men det är det också. Han var alltså 4,3 sekunder efter ett varv. Och han var lite drygt 6 sekunder efter 6,5, tror jag. Någonstans där efter 20 varv. Och då var han sist och kör upp sig till en sjätte plats och tappade alltså bara drygt 2 sekunder på alla de här omkörningarna som han gjorde. Körde bra, gjorde han helt enkelt. Och första gången denna helgen som vi har fått se Márquez tillbaka riktigt ordentligt. För under träningen och kvalen så var det inte den vanliga Márquez som körde, utan det var enstaka varv och det såg inte alls bra ut. Men till racet så såg det bra ut från första svängen.
Och det trots att det alltså var tekniska problem där, som på något vis måste ju det ha stört honom vidare under racet också, tänker jag.
Det måste ju ha suttit i bakhuvudet åtminstone.
För att du menar, han var inte säker på vad problemen bestod i, verkar det som.
Nej. Men han gör ett bra race, men som sagt, man har inte råd med sånt strul heller. Och nu blir det en sjätte plats, ja, viktiga poäng kanske då i mästerskapet.
Men det är att göra en sån här uppkörning då på den banan som är så pass fysisk och som bevisligen också drar däck. Det krävs en förare med extra... Ja, en förare av Marcus kaliber att göra den typen av uppkörning.
Ja, och han gav sig inte heller, utan han körde de här tiderna. Han pushade hela racet igenom. Det var inte spara på kroppen, utan det var full attack från start till mål. Och det höll utan några misstag. Utan några krascher ska jag säga, men han gjorde några misstag. Det mest bestående är väl uppe i kurva 1 när Vinales lurade honom lite, tror jag. Det blev lite fel där helt enkelt. Han fick släppa på bromsen. Det redde ut sig till slut. Så några misstag gjorde han, men inga brutala sådana, inga krascher. Det är nog bra för hans självförtroende.
Ja, för jag tycker att det är i alla fall någonting som man tar med sig efter helgen här, att den senaste kraschen i Indonesien tagit extra hårt på honom, och han har ju faktiskt uttryckt också det här att han inte riktigt har råd med någon tung krasch, inte i nuläget åtminstone. Och jag tyckte det var något moment också i kurva 10, hade han inte det, ett riktigt fladder där vid något tillfälle?
Jo, det hade han, och det sa han ju själv där att det är väl en av de svaga punkterna på den nya cykeln, att när det väl börjar röra sig så rör det sig väldigt mycket, det slutar inte röra på sig. Ungefär som Ducatin har sett ut innan, när det väl börjar gunga så slutar det inte gunga förrän man tippar av gasen. Ja, han sa att det är någonting de behöver undersöka, men Ett bra race, och han hade definitivt varit med i toppen och slagit som segern om inte det här misstaget eller tekniska problemet hade skett på griden.
Han slogs ganska hårt med Quartararo ett tag. Det var några högintensiva och intressanta varv där. De här fighterna i det böljande partiet där med båda förarna på tvären vid något tillfälle.
Kul att se.
Det var det.
Kul att se fight.
Ja, Márquez på plussidan, det tycker jag också. Och sen för min del också Enea Bastianini som återigen seglar upp och tar segern. Två segrar den här säsongen.
Ja, riktigt stark körning hela helgen. Och vi såg lite det komma, att han hade den farten. Sen så ska man ju leverera i racet också, och det gör han. Har en unik förmåga att kunna spara på däcken till det verkligen gäller. Jag tyckte vi såg det i söndags med att han körde ganska avvaktande inledningsvis. Det gjorde alla, men han körde kanske extra avvaktande. Var lite hotad bakifrån av Rins bland annat. Men sen när han bestämde sig så var det inget snack. Det var bara en tidsfråga innan han skulle ta sig förbi Miller. Det gjorde han där på raksträckan. Bromsade sig förbi, och sen hade Miller ingenting att sätta emot, utan då var det done deal så att säga.
Och Martin hade ju redan fallit bakåt där, så den placeringen var ju på något vis gratis. Men
föll oväntat mycket Martin.
Han föll jättemycket. långt, långt, långt bak, höll jag på att säga, från sitt fantastiska kval som man fortsätter att leverera.
Sluta åtta, tror jag.
Mm. Men du, Bastian, inne där. Det där är klokt gjort av honom och avvakta, för att alla insåg att det här skulle vara ett krävande race, både fysiskt men också för däcken då. Och går det att utläsa några skillnader jämfört då med Miller och Martin, som också egentligen hade, de hade ju bra utgångsläge i racet, båda två?
Enda förklaringen är just att han är väldigt bra på att spara däck och att han kör på fjolårscykeln. Det ser nästan ut som att den har lite mer fördel under race sammanhang än vad 22-modellen har. Nu var det topp tre som var 22-modellen över ett varv, men sen inte när det blev race. Så att det verkar vara ett bra paket, fjolårspaketet.
Men vad kan man som förare göra då? Vad kan man påverka i sin egen körning där? Jag menar, motorcykeln måste vara bra inställd såklart och utprovad som den verkar vara. Men just i den egna körningen där under loppet?
Jag tycker att han behöll lugnet. Han stressade inte upp i ledning från början, utan han höll sig lite längre bak. Och som sagt var hotad till och med att bli omkörd av Rins bland annat. Var där, sparade på däcken, körde mer med framdäcket in i svängarna. Där tog han mycket tid och sen så accelererade han inte speciellt hårt ut i svängarna för att just spara på däcken till slutet. Och sen när han väl kände att nu är det dags att attackera, då hade Miller kört slut på däcken och Martin var redan förbi. Och han hade mer däck kvar och sen var det inget snack.
Nej.
Unik förmåga.
Ja, faktiskt.
Och det enda som, om vi ser framåt för Bastian Ihde, den han behöver förbättra, det är ju sin jämnhet. För den är inte bra än så länge. Han vann alltså i premiären och sen har han en 11:e plats och en 10:e plats efter det. Och så vann han nu igen. Så två segrar, en 10:e och en 11:e. Där måste han ju slipa till de två lite sämre resultaten.
Ja, han behöver hålla sig i topp 5 åtminstone.
Ja, men inte 10-11. Okej, om man är 6 någon gång och 7 någon gång och 4 någon gång. Men 10-11, då det måste man slipa till lite. För att man ska kunna vara med till slut när det väl gäller i mästerskapet.
Ståsäker också, visar det sig.
Ja.
Han har inte gjort många misstag överhuvudtaget.
Han höll ju på att förstöra hela helgen, hans krasch i Q2 till exempel. Han kraschade faktiskt i Q2, reste upp, det tappade 10 sekunder och sen satt han sitt snabbaste varv på kvalet efter det.
Mm, stämmer. Ja, nej, skickligt. Hamnar på plussidan. Marc Márquez och Enea Bastian Ihde. Ska vi varva nu med någon minuspost också?
Kör.
KTM. Jag byter spår helt och hållet.
Var var de någonstans? Var de i Austin?
Nej, jag såg att du hajade till nu när jag sa det. Nej, men vad händer egentligen?
För att,
det har ju varit toppresultat från Binder och Oliveira. Och Oliveira såg vi inte till överhuvudtaget under helgen.
Nej, han avrundade listan efter dag ett.
Ja.
Och Binder var lite högre upp. Jag tror han kvalade 17:e. Men stora problem för KTM den här helgen. Oförklarligt. Vi måste analysera varför de gick sån kräftgång den här helgen.
Ja, det känns som att sådana resultat går inte att göra under de här jämna förhållanden som är annars mellan märkena. Jag är förundrad där också, men det ligger väl lite i linje med det som vi har sett också från testdelen på säsongen. Då var de ingenstans heller. Och sen har de blixtrat till lite fram och tillbaka här. Men
de blixtrade till i Qatar i torra förhållanden. Sen var det ett blött race, ska vi komma ihåg, i Indonesien. Där Oliveira vann. Men de gjorde jättebra första racen. Men som sagt, i helgen var de ingenstans. Det var inte Aprilia heller, ska vi komma ihåg.
Nej, vi kanske kan lyfta in dem på minussidan också.
Jag tycker
här.
Det, för de vann för en vecka sedan. Aleix Espargaró vann och Maverick Viñales blev, ja, vad blev han till slut? 7:a.
Ja, precis.
Och nu var de 10 och 11. Och Viñales var före Aleix Espargaró. Men de var alltså ganska långt ner.
Ja. Är det så att det inte riktigt har satt sig då, mästerskapet, eller styrkeförhållandena mellan fabrikaten?
Nej, ingenting har satt sig än, kände jag i alla fall. Vi pratade just om Bastian Ihde och kanske gav honom ett litet minus på just hans jämnhet där med 10:e och 11:e plats och 2 segrar. Men det är nog för att säsongen inte riktigt har satt sig än. Och det ska bli intressant att se när vi nu kommer till Europa nästa helg. För nu är det 12 race på raken nu på europeisk mark med banor som liknar varandra. Förhållanden som är lika varandra jämfört med Indonesien, Argentina, USA, Qatar i mörkret. Så att, då kanske säsongen börjar sätta sig lite.
Mm. Ja, KTM och Aprilia kan vi absolut ha kvar på minussidan där. Och då, eftersom vi är inne och snackar på, om det här med jämnhet, så då, det fabrikat och de förare som sticker ut just när det gäller att vara jämna, det är ju faktiskt Suzuki. Så att där har vi ju plussida på från helgen.
Ja, båda förarna är jättebra, 2 och 4. Rins 2 och Mir på en fjärde plats, inte långt efter dessutom. Så att de kör ju jättebra. De startar från tredje startled, 7 och 8. Och sen kör de upp sig. Jag tycker Mir, eller rättare sagt Rins, hade mer att ge. Om han hade kommit förbi där inledningsvis och kunnat hängt på Bastianini, då hade jag tror han hade varit ett hot faktiskt mot Bastianinis seger. Men hade lite mer problem med omkörningarna. Det såg vi ju med Ducatin är ju snabb på raksträckan. Där fick han kämpa hårt nere i kurva 12.
Mm. Och dessutom inga misstag då än så länge den här säsongen utav Rins, som faktiskt är tvåa i sammandraget också. Han är 5 poäng bakom Bastianini. Trots att han då inte har de här absoluta toppresultaten. Men det närmar sig.
2 pallplatser.
Mm. Mm. Och Mir då, han har inte klivit upp på pallen och ändå är han på fjärde plats. Han ligger 10 poäng bakom Rins. Speglar det den skillnaden i fart?
Jag tycker det. Rins har varit före Mir 3 gånger den här säsongen. Och jag tycker Rins får ut den kapaciteten som vi såg att han hade under förra året. Som han då inte fick ut i och med att han kastade sig i princip varje race. Nu har han hållit sig på hjulen och då presterar han lite bättre än Mir. Det ser bra ut för Rins tycker jag faktiskt. Även för Mir som inte är alls långt borta. Och det ska bli spännande att se hur deras styrkeförhållande är nu när vi kommer till Europa.
Det som har slagit mig i alla fall, det är också toppfarten på Suzuki. Och det verkar ju som att har man hittat den toppfarten i och få ut det utav motorcykeln, så är det ju bättre då i så fall att kunna skruva ner effekten om det nu behöver sparas bränsle eller någonting annat, än vice versa. Om det inte finns effekt så finns det ingenting att skruva på heller.
Nej, och den effekten kan man ju skruva upp på kvalet då till exempel. Och det var ju det som har varit problemet hittills.
Mm.
Inte denna säsongen, men förra säsongen.
Men Bastianini, Marquez och Suzuki då på plussidan. Och sen har vi nämnt KTM och Aprilia. Vad säger du sen då om Ducati-sidan där? Det var ju egentligen Bastianini som höll måttet hela race. De övriga föll lite bakåt generellt. De gjorde det.
Miller hade ju ledningen i många varv men föll också tillbaka. Precis som vi brukar se med Miller tyvärr, att han kör slut på däcken. Han har inte mer att ge i slutet. Blir omkörd av Rins då i den sista svängen. Men också Bagnaia som startade i första startled. Fick ett lyft till racet i Argentina när han slutade på en 5:e plats efter start från 14 eller något liknande. Man trodde att nu är han på gång här med start i första startled och så dalar han ändå i det här racet och slutar 5:a. Och något varv till där så hade både Marquez och Quartararo även varit i kapp Bagnaia. Så att, ja, lite minus för Bagnaia tycker jag än så länge som ska vara en mästerskapskandidat och som var på pallen i Austin förra året.
Bagnaia ligger 12:a i sammandraget. 23 poäng har han kört in. Miller har kört in 31, ligger 7:a. Ja, det är högst blandade resultat på de två fabriksförarna.
Hur många poäng har du Bagnaia?
23.
Vad har Marquez? 21.
Marquez har, då måste jag faktiskt kika här i, ja, 21. 2 poäng efter.
Mm. Ja, nej, Bagnaia behöver step up när vi kommer till Portimao. Där vann han 2:a racet, va? Förra året.
Nu görs ju tidsskillnaden. Det går inte som snabbast i huvudet på mig. Jag ska ju inte ställa den typen av fråga. Men det kan absolut vara så.
Tror du.
Du, plus och minus här då från Kota. Känner du att vi har fått med oss det som behövs på den programpunkten?
Jag tycker det. Visst är det avsnitt 142?
Ja. Och vi har inte snackat om 42.
Nej, men det är ju Rins. Vi har ju pratat mycket Rins.
Mm.
Så vi pratar mer Rins.
Ja, då gör vi det.
Vad har du att säga om Alex Rins?
Vi tar och snackar startnummer 42 då. MotoGP-podden nummer 142. Vi får steppa upp här och försöka krama ut lite grann om Alex Rins. Nej, men det passar ju jättebra. Vi har ju haft lite tur med startnummer här kopplat till veckor och poddnummer de senaste tiden. Men just Rins, vi såg farten som han hade under fjolåret som du var inne på. Däremot så var ju fjolåret ett år som den här negativa spiralen bara förstärktes med krascher och med den här olyckan i Barcelona. Och jag tycker att det är superstarkt av honom att komma tillbaka så stark som han är just nu och inleda säsongen på det sätt han gör. Mm. För han håller inte igen. Det är inte så att han kör inte på säkerhet nu under säsongsinledningen här.
Nej, det gör han inte. Han laddar det som går men håller sig på hjulen. Det är skillnaden mot förra säsongen. Ska vi ta lite statistik först då? Han kommer från spanska mästerskapen. Två säsonger blev det där, 2010-2011. Tre första året, sen seger i andra året. Sen upp till Moto3-klassen i GP-sammanhang. De tre säsongerna han körde där, femma, två och tre. Och sen upp till Moto2 där han blev två och tre de två säsongerna. Och sen är det ju MotoGP då där han har en tredje plats som bäst i sammandraget. Det blev han ju 2020 när hans teamkamrat Mir vann mästerskapet. Så att
han har varit i toppen i de serierna han har kört.
Han har ju det.
Och det är bara att titta på, det är bara att titta tillbaka på den här racehelgen då, Circuit of the Americas. Det är ju en bana som han har vunnit faktiskt i alla klasser. Och det är inte många förare som har den statistiken. Och inte heller matcha det som du nyss pratade om här när det gäller hans mästerskapsplaceringar.
Nej, det är bra. Det är den absoluta segern som saknas. Det absoluta toppresultatet. Förutom i det spanska mästerskapet då, där han blev mästare. Men i övrigt som sagt några andra platser, några tredje platser i mästerskapet. Så att vi får se vad han är ut i år. Jag tror att det kan gå bra för Rins i år faktiskt.
Något som jag gillar med honom det är att han är en, det känns som en schysst racer. Det är sällan man ser några konstigheter från hans sida.
Jag läste någonting från Miller idag.
Berätta.
På flyget hem där. Nej, men han hörde att det var någon som var bakom där i slutet på racet i Austin nu. Och till slut så såg han att det var Alex Rins och då tyckte han att det var bra att det var den Suzuki'n, för då blir det en kamp på lika villkor. För han och Miller, de har ju haft sina duster genom åren och senast kanske i Austin också, där de var ihop flera gånger.
Men där vet inte jag om jag håller med, för att jag vet inte, tycker du att Mir är en förare som sticker Nej. Ut när det gäller att köra fult?
Nej, men han och just Miller har ju haft både i Qatar där för någon säsong, alltså förra året, och sen så var det här i Austin, och sen har de väl haft lite andra duster här genom åren, så att det är väl mer att det är just de två.
Nej, men jag tycker just Rins i alla fall sticker ut på det sättet, att det är väldigt sällan några klagomål eller att han gör några konstigheter. Däremot så pushar han sig själv lite för mycket under fjolåret där då. Mm. Men å andra sidan, det där har vi ju sagt många gånger, det är en sak att krascha och en annan sak att lära sig köra fort. Han kan ju köra fort då, och nu har han låtit bli att krascha här helt enkelt.
Då går det bra också.
Då går det bra, ja. Mm. Vad har han för framtid framför sig då? En bra säsong här, då har han ju ingen anledning och varken han själv eller Suzuki har någon anledning att tänka något annat än att fortsätta tillsammans.
Nej, precis så är det. Frågan är vad som händer med Quartararo. Och om Quartararo då har ett erbjudande från Suzuki, jag är inte så säker på att det är på det sättet, men om det är så, då måste ju antingen Mir eller Rins flytta på sig. Flyttar de då på Mir, som är trots allt världsmästare bara för två säsonger sedan. Ja, det kanske är Rins då som får ge upp sin plats, men mitt tips är ändå att Rins och Mir för den delen kommer bli kvar i Suzuki ytterligare en kontraktsperiod.
Jag tycker det låter bra, för att tittar man på mästerskapet nu så har de ju inlett på det sättet man kan förvänta sig. Och de har ju också, tittar man på Mirs VM-titel så var ju den också grundad i de här jämna resultaten. Så de gör ju rätt, någonting rätt gör de. Mm. Och nu har de dessutom en teamchef den här säsongen också.
Ja, till och med det.
Till och med det.
Ja, nej, men jag ser egentligen att samtliga förare, om vi ska gå in på lite silly season, egentligen att de blir kvar där de är. Jag tror även Quartararo till slut kommer bli kvar hos Yamaha. Och att Suzuki-förarna blir kvar och även att Honda-förarna kommer bli kvar. Alltså Paul Espargaro och Marc Márquez har ju redan kontrakt. Men ja, vi får ju se. Det kanske blir något spektakulärt byte där.
Mm.
Quartararo mot Miller kanske har bytt plats. Eller Quartararo mot Rins eller Mir. Eller...
Ja, nej,
men som sagt, jag tror inte det. Jag tror det är låg chans för det.
Vi kan inte bara släppa Rins. Det var ju honom vi pratade om här när det gällde nummer 42 också. Jag bara tänkte, har du något speciellt race-minne från hans del? Från hans sida?
Ja, det har jag. Absolut.
Jag har två stycken. Vad tänker du på?
Nej, men första man tänker på, det är Silverstone. Vilket race han gjorde där. Han tog sig förbi Marcus med några tusendelar. Och
ja,
skrek
till ja. Den blev jag påminn nu när du sa det. Det är helt riktigt. Och där var ju faktiskt förbi båda de avslutande varmen. Var det inte så? Eller testade
jo,
han bara?
Jo, nej, han var förbi sista. Men då var han utanför banan och var en tusendel före.
Ja, ja.
Men då var han ändå utanför banan. Men det är kanske det mest. Eller det starkaste minnet tror jag. Men även segern och restaurangbesöket i Austin förra gången.
Ja, och där blev han ju där blev ju han den första föraren att slå Marc Márquez på den här banan.
Mm. Márquez gick omkull.
Ja, ska vi tillägga.
Men det handlar ju om att stå på de svarta hela vägen.
Och så var det rätt hård fight med Rossi just i det racet.
Ja, det var det. Hård fight med Rossi och sen så blev det som sagt ett restaurangbesök för hela Suzuki-teamet där vi redan var.
Mm.
Och det blev livat värre.
Det blev verkligen livat. Det var skoj. Skoj att få uppleva på nära håll. Plus och minus, start nummer 42. Och dessutom bara så vi snackar lite mot America, men det pågick också i helgen om vi nu tittar då på det aktuella läget här i motorsport i allmänhet, så var det World Superbike på Aragon. Det går ju att nämna det, för det var ju faktiskt premiär där. Där blev det dubbelseger för Bautista. Och det tredje racet, eller det var inte den ordningen, men vanns av Jonathan Rea. Det är inga nya namn direkt som dyker upp här.
Nej.
Toprak var med i fighten också.
Ja, men jag hörde att han var inte riktigt nöjd, hörde jag. Att han kanske skulle gå tillbaka till fjolårshojen, som han tyckte var bättre. Vi får se.
Kanske blickar mot MotoGP och Ducati där då, hur det går för fjolårscyklar.
Mm.
Nej, men World Superbike, annars är det raceledig helg den kommande helgen.
Mm.
Och istället Le Mans, 24 timmars, med svensk på startlinjen, Jesper Pellef. Det tycker jag är intressant. Han kör ju faktiskt för Bolliger-teamet som jag själv körde för.
Ditt gamla team?
Ja, det var ju nyligen. Det var precis nyss det här.
Du behöver inte kolla på klockan för det... Det var längre än så.
Ja, det var det faktiskt. Men nej, det ska bli intressant att följa Jesper.
Mm.
Och sen ska det bli intressant också att höra vad Johan Stigefelt har att säga om sitt nuläge och sitt lite grann också vad som har lett fram till skiftet i arbetsuppgifter för hans.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Johan Stigefelt, välkommen.
Tack.
Vi har en vi har ett, eller du har ett turbulent år bakom dig. Kan du berätta lite grann om 2021? Det måste ha varit blandat med både upp- och nedgångar under fjolåret.
Ja, verkligen. Det var ett spännande år, om man säger så. Det, om vi backar bak lite ytterligare till 2020 med Frankie som blev tvåa, och vi hade sex segrar under året i MotoGP och allt detta, så såg allting fantastiskt ut. Dock hade vi problem med covid. De problemen hade ju alla då just vid det tillfället, men efter 2020 kände vi oss ganska så säkra på att varje klass, Moto 3, Moto 2 och Moto GP, att vi skulle ha ett bra år 2021. Men det blev tufft i stort sett i alla klasser. Det tuffaste någonsin, om vi gått på resultaten först och främst. Så att, det var inget lätt år. Vi hade höga förväntningar inför säsongen, men vi uppfyllde inte alls det vi hade förväntat oss. Ett podium liksom, Moto GP och Moto 3 med Darin, det började bra, men inte. Vi vill ju verkligen gå för titeln liksom, och köra mästerskapet och sådär. Så att, det var tufft, och sen hände det ju massa saker utanför banan också med sponsorer och ägande av team och så vidare. Så att det var turbulent i slutet av mitten till slutet av 2021.
Vi går att peka på några speciella orsaker där i början då, till att inte säsongen tog fart som ni hade önskat?
Alltså det var en ganska negativ från början från Morbidellis sida av garaget, för han fick fortsätta på den hojen han hade kört 2020. Han var nära att vinna mästerskapet, men han fick inte det förtroendet från Yamaha då, att han kunde få en fabrikshoj. Men det handlade inte bara om förtroende, det var också en planering i vår budget, vad kan vi erbjuda. Han visste ju om det i kontraktet, hade vi inget liksom skrivet att han skulle ha en fabrikshoj till 2021. Så att, men alla andra tog stort steg och vi gjorde inte det. Och det märkte han av redan i Qatar på testerna liksom. Så att det var redan där det började gå neråt, om man säger, innan det ens hade börjat. Och sen så fortsatte det. Sen hade han en skada, en knäskada som uppdagades i Le Mans, som vi inte visste om riktigt, och så det spädde på ytterligare, och det innebar ju då att han tog han var tvungen att gå in i rehab och göra en operation, och det var ju slutet med Morbidelli för vår del då. Så det var väldigt tråkigt att det slutade på det viset med honom, när vi hade haft så stora förväntningar och vi hade två bra bakom oss med honom. Men på den positiva sidan var att Valentino hade kommit in i teamet och vi fick jobba med honom. Likadant där, det var tufft då för Valle liksom att göra någonting. Alla hade tagit ett steg, Yamaha hade inte gjort, kanske för hans del då, det han ville att hojen skulle göra. Det funkade för Quartararo, men det funkade inte för Rossi. Tråkigt att ändå slutade hans karriär på det viset, att det inte blev riktigt de resultaten vi hade hoppats. Men det var en otrolig lärorikt. Och om vi ska ta det positiva från 2021, så var det Valentino Rossi och de som jobbade med honom och runt honom.
Hur var han att jobba med och runt omkring?
Fantastisk, alltså bra personlighet, professionell, väldigt fokuserad på det här. Jag jobbar ju väldigt mycket med sina tekniker och försöker få minsta lilla detalj på hojen att bli bättre. Kanske lite för mycket ibland, men det är så han jobbar. Men framförallt att vara nära honom och se hur proffsig han är. Och han är ju ändå en superstjärna, och så det var kul att ha honom och fick se en annan sida av honom än det man ser på tv eller media.
Och i de lägre klasserna då, vad var det som inte stämde där?
Alltså, Moto 2 var ju alltid vår akilleshäl lite. Vi lyckades aldrig riktigt i Moto 2. Vi fick inte till långa resultaten vi ville, och en väldigt tuff klass, det vet vi. Men fick inte det. Vi trodde ju med Vesjö att det skulle bli ett bättre år. Med Dixon hade vi hoppats, men han kom ju från en skada 2020 i Valencia, och han fick ingen bra. Det var tufft för han att komma tillbaka. Vi bytte crew chief under året. Vi hade många alltså allt verkar, all skit kom samma år och samtidigt. Så att det var motor 2, motor 3, givetvis med McPhee, tredje säsongen med teamet hade vi hoppats att det skulle bli mycket bättre, men han började dåligt redan i Qatar 2, DNF, och sen fortsatte det. I den banan liksom.
För Dixon har ju nu tagit ett steg till den här säsongen.
Dixon har tagit ett stort steg. Jag skulle säga att om man kollar slutet på 2020 innan hans krasch i Valencia, så var han där nu ungefär. Han klättrade verkligen upp. Vi vann ju nästan en race till Le Mans. Han var topp 5, han hade bra kval. Han körde bra. Han körde hojen väldigt bra. Och om jag ser på han nu hur han kör, så är det... Han har plockat upp det han lämnade 2020. Han har kommit tillbaka dit. Och det kommer han aldrig 2021. Av någon anledning. Jag ska också säga att det var väldigt turbulent i teamet. Från Österrike till sista racet. När allting uppdagades med Petronas som drogs ur. Och inte skulle fortsätta. Och vi var tvungna att meddela teamet. Att först var det ju att motor 2 och motor 3 skulle... Att vi skulle lägga ner det för framtiden. Och fortsätta fokusera på MotoGP. Utan Petronas, och det var ju aldrig bra i mitten av säsong och informera ett helt team, ni har inget jobb nästa år, vi lägger ner. Alltså det är inget positivt, det är inget lätt läge för någon, och det smittar av sig på förarna också och deras resultat.
Jag förstår att det är svårt att bryta en negativ spiral, eller kanske flera negativa spiraler då, men Moto 3, där finns ju i alla fall, jag tänker på vad, något som jag är intresserad av att höra, det är hur ni såg på Darren Binder, för han kör MotoGP idag. Vad är det man ser som på hans körning som gör att man plockar upp honom förbi Moto 2?
Alltså, jag kände väl ganska starkt för Darren från början att först och främst är en grym race. Han har något speciellt, och även Brad Binder har ju det också. När det kommer till race och söndag, de plockar fram någonting som de inte har, som inte många andra har. Jag vet inte vad det är. Plus att när man jobbar nära honom och ser i garaget hur han kommunicerar med sina tekniker och hur lugn han är. Jag känner han hade de kvaliteterna som man behöver för att köra MotoGP, och framförallt den mentala styrkan. Som oftast det är nästan mer viktig än din förmåga och var du kommer ifrån eller hur du har fostrat sina motor 3 och motor 2. Han är grymt mentalt stark. Och det var väl lite därför vi hade... Och det var inget klart alternativ för motor 2, från motor 2 till MotoGP. Vi hade ingen där som vi bara, okej, den här ska vi ha. Och Yamaha hade ingen direkt de kände för heller. Och då... kläckte jag den idén att varför kör vi inte på Darren liksom och chansa. Vi hoppar över motor 2 och vi har inget att förlora på det. Om han nu då var beredd på att göra det, och det var han.
Och det hörde vi också när vi pratade med Darren i helgen, att han är sig själv en bra racer, tycker han själv. Och det är han ju också. Det är väldigt bra.
Liksom även Brad Binder, som man tittar på hans statistik, så är det ofta så att hans, som du säger, söndagsresultaten de lyfter sig från bara från kvalet och kanske också från början på helgen.
Definitivt, och det är ju superbra, men MotoGP behöver också vara bra på kval. Alltså kvalar du inte topp 10 så blir det ett tufft race. Det är inte lätt att komma från där bak, och om du nu ska slåss om topp 3.
Nej, absolut inte.
Det är ju inte Darrins, det är inte hans mål i år, men eventuellt måste han ju kvala mycket bättre. Och likadant för Brad Binder, han måste upp och kvala runt. Han måste upp kvala två första leden för att liksom köra om seger.
Men det var ju något av det positiva då. Men hur hanterade du och teamet de här övriga känslorna då, som måste uppstått där under halvtid fjolårssäsongen?
Nej, det var ju jättetufft. Alltså först och främst att driva team i tre klasser, 6 förare och över 50 personer som man ska flytta runt världen. Bara det är ju tufft och jobbigt som det är. Och det går bra när man har bra resultat, när alla är positiva, när allting funkar. Då är det jättekul. Men när det börjar gå emot lite och man då förlorar en sponsor som man hade trott på skulle fortsätta i många år framöver. Som kom som en chock för alla liksom. Då börjar det bli tufft även för oss som ledare. Och allting smittar av sig på team, på de följer ju som man själv är. Och ser hur mentalt var inte jag där heller, faktiskt.
Nej, och vi såg det som sagt var på resultaten också där som stack iväg åt fel håll.
Hur tog personalen det här att de fick lämna helt enkelt? Vi ser ju, viss del av personalen är ju här i depån, vissa ser vi inte till som troligtvis har fått lämna GP-depån. Hur var det?
Nej, det var ju jättetufft, framförallt för mig som hade en relation med många av dem typ från 8 år tillbaka.
Ja, för du har ju verkligen tagit med dem hela vägen upp till det här stora projektet som var förra året.
Precis, jag menar jag plockade med alla utom en sedan 2014 när vi körde catering bland Modo 2. Och alla var ju med förutom en kille som inte var med. Så det är ju, man var kollegor men också kompisar. Man, eftersom man är så mycket tillsammans, det blir ju som en annan familj på något vis. Och så det var ju jättetufft för mig liksom att få berätta det här för dem, att det blir inget, det är slut liksom. Så det var och det var Österrike förra året, så det var jättetufft, men det så är det. Alltså ibland det är tuffa beslut man måste ta, och allt har varit slut någon gång liksom, och men inte på det viset trodde vi inte. Det kom som en chock för mig, och det kom som en chock för dem och för alla andra.
Vad kan du berätta om relationen med Raslan Razali som ändå var bredvid och ni sågs mycket tillsammans under fjolåret?
Nej, alltså vi hade ju en bra arbetsrelation. Jag hade ju kontrakt med Sepang Circuit framförallt då, för att driva teamet och se till att vi flyttade runt oss på ett bra sätt liksom, och höll budget och allt det där. Så att, det var ju mitt jobb i det hela, och Raslans jobb var väl att se till att vi hade pengar från huvudsponsorn. Sen hade vi många andra sponsorer som var anslutna till teamet som jag tog in. Men hans primära jobb var ju att se till att Petronas skulle stanna kvar. Och det misslyckades han med ju, för det första. Jag tror inte att Petronas hade slutat. De slutade inte för en anledning, för resultaten, det kan jag ju säga. Det var ju mer en personlig problem mellan dem då. Så att där blev jag väldigt besviken, för att om vi kollar bakåt vad vi hade gjort egentligen och med teamet, vilka resultat vi hade och fått in Rossi och det såg bra ut, om man säger så. Det var ett proffsigt team. Vi körde bra i alla klasserna. När det hände med Petronas då, så hade vi en plan att vi måste fixa det här. Första planen var att vi kan inte fortsätta Modo 2, Modo 3. Det är för kostsamt. För du hittar inte en sponsor i september som kan gå in med de pengarna. Det går inte. Det är jättesvårt. Så att det var ju då vi informerade alla, och då var liksom planen att vi skulle gå vidare tillsammans, och vi gjorde planer. Vi pratade med With You som jag känner jätteväl, Matteo där, och vi gjorde en budget, gjorde en plan, och så här går vi vidare liksom. Och det var planen till Aragon, skulle jag säga. Det var våran plan, och sen är plötsligt så från en dag till den andra så fick jag känslan då att jag inte är med i hans plan längre, utan att han hade ett sidoprojekt. Och från den punkten till slutet av året var det ju inte kul, kan jag säga.
Nej.
Nej.
Det förstår vi. Det förstår vi. Hur känns det idag, så att säga?
Nu känns det bra, för att jag har gått vidare och nu är det okej, men det var tuff vinter och väldigt tufft då, för att man ger sitt allt liksom. Man ger allt till de som är involverade, till sponsorer, av sig själv, familjen, och så får man det bakslaget liksom, som man inte hade räknat med. När man inte gjort något fel. Jag har ju liksom inte, vi hade en plan, och den planen helt plötsligt var inte jag med i då. Så att man hade ju många idéer, man hade många sådär, okej, hur kan jag ta revansch? Men jag tänkte på det större perspektivet liksom och ville inte prata om det till någon. Och mitt mål var att avsluta säsongen så bra som möjligt, fullfölja mitt kontrakt till Sepang Circuit som jag jobbat med 8 år. Och ha en bra relation med dem, vilket jag har än idag. Jättebra relation med Malaysia liksom, förutom honom.
Och det lyckades ju med, för det är ingen utåt sett som har sett detta.
Nej, det...
Man kanske har sett på dig.
Ja, ni som känner mig har ju sett säkert på mig. Och ni var ju liksom där i Misano till exempel förra året. Det var ju liksom den värsta kanske racet i min karriär. Men man försökte liksom ändå hålla masken så gott igår. Vad ska man säga, så är livet och man blir aldrig förvånad hur folk kan gå över lik liksom och ta för sig. Jag är inte sån som person och det är den jag är liksom, jag förhåller mig vid det och det är ju lett mig till den rollen jag har nu i VF46.
Berätta lite mer om den rollen som blev faktiskt tillkännagivet här nu då, pressrelease igår tror jag, vi spelade in det här alltså fredag innan FP2 precis ska dra igång, så torsdag så blev det tillkännagivet vad du ska göra i år.
Precis, ja, vi, alltså som jag sa innan, jag fick en bra relation med Valentino och Uccio och Gianluca, alla som är involverade runt honom i VF46 under förra året. De såg väl att det var jag som höll ihop teamet på sätt och vis då. Och ja, när det här började gå och liksom med rasslan åt fel håll så kände jag att okej, jag måste kolla åt ett annat håll och börja prata med dem. Och de var jätte så här, vi behöver dig, vi behöver involvera med oss för att vi behöver hjälp och då erfarenhet, kunskap och gjort resultat. Så att det började i slutet på 2021 också då, de diskussionerna. Och sen valde vi att vänta med att tillkännage det liksom, för att vi, ja, det var, vi hade mycket att klara upp. Jag hade mycket att klara upp från min sida och de hade liksom saker och ting vi var tvungna att organisera på ett rätt sätt inne i själva V46, hela organisationen.
För MotoGP-teamet har ju blivit betydligt större till denna säsongen. Innan var det ju Avintia-teamet med hjälp av VR46 på något sätt. Och nu är det ju ett enskilt team.
Ja, precis. Nu är det ju ett stort team med Moto2 och MotoGP. Och i storleksordning som jag drev innan då. Så att jag är ju van vid det. Och som du sa, innan var det med ett samarbete med Avintia. Men de köpte ju staterna från dem för att från detta året då, ta över det själva. Så att min roll är ju lite annorlunda än innan. Det är ju inte team director eller sådär. Jag har mer en roll som innefattar mer business, relaterade relationer med sponsorer. Se till att vi levererar till sponsorer där vi har avtalat i kontrakt. Och skriver kontrakt och så vidare. Och det, vilket jag tycker är rätt kul. Tycker det är sånt jobb jag har gjort i många år. Och brinner för den sidan av själva driva team. Inte bara motcyklar och resultat där. Det är mycket bakom scenen som gör så att vi kan köra motcykel. Liksom, och göra det vi ska göra.
Flygbiljetter. Boka resor. Ja, det kanske du slipper nu.
Nej, det slipper jag ju nu. Men med den erfarenheten jag har så kan jag ju guida hon som är koordinator i teamet och försöka hjälpa henne och hålla budgetar, se till så att allting det är lätt att det springer iväg. Så att sådana saker är intressant för mig och också med dem ska jag säga att det är, så här, det är som en riktig familj i den här V46 som man kan inte bulldosa sig fram in i det teamet. Man får ta det verkligen försiktigt och komma in och det är därför vi också har väntat med att känna igen någonting. Så att nu känns det bra och vi har för mig också ska man säga som har jobbat 20 år nu och resa runt kan vara hemma mer med familjen.
För den här rollen kräver inte att du är på plats på 21 race, längsta säsongen någonsin som vi har i år.
Nej, det gör inte det. Så att det är superskönt för min del att kunna ta ett inte break, men att man gör de grejer som man behöver vara på, men att man är hemma med Carolina och barnen liksom.
Spännande fortsätt. Kanske känns, som du säger, rent privat lugnare också känslomässigt.
Oh ja, mycket, mycket bättre. Alltså, det som Carolina, min fru, har berättat, som liksom hon ser på mig, att det är mycket, ja, det, alltså man har ju stress när man jobbar med det här konstant. Alltså stress för pengar, budget, resultat, press från sponsorer, från mästerskapet, från journalister. Alltså det är sån, ett grymt tryck på en hela tiden. Och det är inte hälsosamt egentligen. Och så reser man uppe på det, man är ute och äter på restauranger, bor på hotell. Alltså det låter glamoröst, men det är det ju inte. Det är tufft.
I längden blir det ju inte det.
Nej, i längden blir det ju inte det. Så att för mig är det helt fantastiskt. Lite av ett drömjobb ska jag säga, som jag har landat nu faktiskt.
Mm, spännande. Mm. Vi skulle vilja hinna med ytterligare en punkt här också innan det är dags för nästa träning. Eller tänker du att vi kör vidare?
Ja, men vi har ju en punkt i den här podden.
Ja.
Där vi kör avsnittsnummer. Och vi kom ju på det här avsnitt 100. Så vi tänkte 101, då stod vi startnummer 1. Och sen ja, 111 startnummer 11. Och för ett tag sedan så hade vi 139. Startnummer 39. Och då sa vi också till varandra där i podden att vi avvaktar med den tills du är med i podden. För 39 för dig och mig, det är ju Louis Salom. Och vi vet ju att du hade ju en personlig relation med just Louis Salom. Mm. Så vi skulle vilja be dig dra lite om Louis Salom. Nu kommer det här hastigt på, vi har inte förberett dig för detta. Men vi tror att du fixar detta ändå.
Ja, ja, alltså det var ju, vad ska man säga, det var ju mitt år tillbaka. Egentligen in i MotoGP-cirkusen med Salom och Brad Binder 2012. Och han var ju en superkaraktär, både på och av banan. Han var väldigt latino i sitt sätt att vara, och ni träffade honom.
Ja.
Och han gav ju en sån grym energi att jobba med, och han levererade på banan och även utanför, och ja, det finns många stories där som kan vi inte ska ta i podden. Men en karaktär och en kille som jag aldrig kommer glömma. Alltid liksom glad, emotionell samtidigt. Han reste runt med sin mamma då, Maria. Och de hade ju en jättebra relation. Och ja, kul att vara med och se. Och där, det var egentligen 2012, var ju hans år där han slog igenom på riktigt. För sen gick han ju till Aki 2013, och så körde han liksom, vi körde ju mästerskapet 2012 också, vi blev tvåa. Och sen var ju verkligen med och slogs 2013 med, han var ju egentligen vinnaren för mig. Han skulle egentligen ha vunnit mästerskapet, tycker jag. Men...
Och han fightades med Vinales, och han fightades med Rins om mästerskapet.
Precis.
Det är ju tunga namn.
Tunga namn, och ja. Så att ja, 39 kommer ju alltid vara mitt hjärta nära. Så att han gav en... speciellt förare som ja, så, ingen som jag jobbat med som är i närheten av honom i sitt sätt att vara.
Och sen tog han ju steget upp till Moto 2 några säsonger.
Precis. Moto 2 med Pons tror jag var först, och sen med stoppen går det då.
Men det är också en del av det här tragiska och den här, det här som finns bakom kulisserna hela tiden, riskerna med sporten, och det blir ju en ytterlighet då när en förare omkommer, vilket han gjorde i Barcelona, en fredagsträning. Och vad kände du där och då?
Ja, det var ju chock, alltså sån superchock, och svår, väldigt svår, tung tid liksom. Och hans begravning på Mallorca i katedralen var helt, ja, det var jobbigt, superjobbig tid. Och som du säger, en helt vanlig fredagsträning, krascha, en normal krasch. Men så, ja, olyckligt. Och tyvärr är det ju sånt som kan hända. Men jag trodde aldrig att det skulle hända honom. Aldrig. Minst jag kunde ana. För han var en sån där survivor liksom. Det var så jag kände om Salom. Han kunde gå igenom allt, klara allt.
Ska vi prata lite mer positiva saker?
Mm.
Det är positiva också minnena från Salom. Jag tänkte den här säsongen som har inletts på ett sånt briljant sätt. 9 olika pallplats.
Nio olika förare på pallplats på 3 race.
Ja.
Jämnare än någonsin.
Vad tror du om den här säsongen? Hur kommer den utveckla sig?
Det är svårt att säga.
Ja, vi har inte ett rätt i våran tippning. Vi har knappt en på pallen ens.
Nej.
Det går inte.
På ett sätt är jag glad att vi inte är med. Alltså vi är med, alltså, men att man har någon som är med där uppe liksom och slåss om de 3 första platserna. För det är ju inte, V46 är ju inte det än. De är ett nytt team och vi kommer inte vara ändå liksom. Men jag kan också säga så här, att jag tycker att det är inget märke som står ut. Alla är väldigt lika.
Ja.
Alla har sina problem, ser det ut som. Honda har sina problem och Yamaha har verkliga problem och Ducati har sitt problem med den nya hojen och Aprilia var bra, men jag tror inte de kommer med vända grejs där uppe som de gjorde i Argentina. Så att det är jättesvårt att säga, men det är ju kul för mästerskapet.
Men tycker vi ser det också här under helgen, Andreas, förare då som inte har lyckats så väl i början på säsongen här. Jag tänker på till exempel Bagnaia, till viss del Quartararo och Mir också som vill mer. Mm. Att det sätter sig fort på huvudet på dem.
Det är ju jättefort i huvudet. Du sa innan, det var, alltså, den mentala styrkan är viktig i MotoGP, men även i de mindre klasserna. Det är jätteviktigt att man har allting komplett.
Men då är det också viktigt det här teamarbetet runt omkring, och det är ju någonting som jag tänkte på under de år vi träffades och där du ledde team, att det var ofta väldigt den här familjära stämningen, eller på något vis att man hade några relationer med varandra inom teamet. Det kan vara viktigt i längden, tänker jag.
Superviktigt. Alltså det var ju mitt viktigaste jobb, att det var att alla kände sig, alltså, inte så att säga bekväma, men att alla hade en slags trygghet i ledarskapet. Och det som jag säger, när man, jag tror det smittar av sig, hur man är som ledare, smittar av sin egot i leden liksom, och framförallt på förarna. Så det är jätteviktigt att ha en bra teamharmoni i gruppen.
Vad slutligen då, vad ser du mest fram emot här i ditt nya arbete, din nya roll i VR46?
Ja, alltså jag vill växa in i min roll först och främst, vilket kommer ta lite tid, men det är ingen som har någon stress eller press på mig eller så att kul att vara med igen på ett annat sätt, men att vi jag ser väl att det kan leda till andra saker framåt i tiden som kan vara intressanta. Men som sagt, jag är supernöjd med den rollen jag har nu, och det ger mig lite mer frihet att göra en sak också, så det är skönt.
Tack för att du ville dela med dig av det här, mycket intressant att höra, och vi får anledning att återkomma till dig under säsongen säkerligen.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.